Du lyssnar på Det stumma rummet av Herbjörg Wassmo i översättning av Staffan Söderblom, inläst av mig, Julia Dvenius. Kapitel 1. Hamrade, hamrade och hamrade. Hjärtat var ett odjur som slukade henne. Hon försökte sätta sig upp, ville maka kudden bättre bakom ryggen och hjälpa kroppen att komma upp. Men hon hittade ingen kudde. Luft. Hon böjde sig bakåt mot sänggaven för att kunna pressa i sig luften snabbare. Hon trodde hon låg i vindsrummet på bäckejordet, hos moster Rakel och morbror Simon, i den vita sängen. Men den rosa nattbordslampan vid sidan. Visst, hon kände ju igen allting. Men nej. Munnen öppnade sig på vid gavel. Hon flämtade. Det hjälpte lite. Konstigt vad oroligt den rosa nattlampan lyste ikväll. Den fladdrade som norrsken, eller... Var fanns hon nu? Ansiktet och halsen. Svettig. Frän, kväljande lukt. Och så var det inte bäckejordet i alla fall. Inte var det nattlampan heller. Det var lådan. Lådan vid väggen på Tobias fiskebord. Hon hade glidit ner från lådan. Och där borta på dörren fanns hans ansikte. Det växte mot henne, trasslade in sig i hennes hamrande hjärta, blev större och större. Hon kände att hon bara ville ge vika, bara låta allting ske. Men nej, hon fick inte. Så var han alltså död? Ja. De tippade honom upp och ner på dörren, de häktade av gångjärnen och försökte få liv i honom. Försökte få upp saltvattnet. Men det klarade de inte. Ingen skulle klara det. För Thor hade låtit honom vara där nere bland tångruskorna. Hade låtit honom drunkna. Hon skulle aldrig bada i havet mera. Bara hon fick luft. Käre Gud, jag hade bara sockorna på mig, ska du veta. Det tog sån tid. Därför nådde jag inte fram innan. Han hade fått ansikte. Det lyste blott emot henne med gammal mörk skäggstubb. Ögonen var stängda men öppna. Hon såg tydligt de starka vita tänderna mellan de halvöppna blåaktiga läpparna. Så var han död. Nu stod hon överst på byggnadsställningen till morbrors fiskebruk. Vinden strök över hennes hud, överallt. Och stövlarna föll och föll. Föll de? Nej, det var hon som föll. Hon föll in i regnbågen, in i flöjttonerna, in i branden. Men det var han som var död. Var det så att människorna inte kunde se någon dö utan att göra sig kvitt det onda som fanns emellan? Så kunde han inte vara död. Äntligen orkade hon titta på hans ansikte utan att vända sig undan. Det var ett vanligt mans ansikte. Ett sånt hon såg i byn varje dag. Ett sånt som alla karar hade. Alldeles vanligt, som man kunde skydda sig mot. Och äntligen kunde hon andas igen. Långsamt lugnade sig hjärtat. Allting försvann i ett ångande, roterande mörker. Hon kände igen sig vid köksbänken. Mor höll en klut över hennes ansikte. Illamåendet var ingenting farligt. Det hade hon känt förr. Hon grep mors hand och höll den fast. Hon kände att det hängde många ord i rummet som ingen hade sagt. Mörkret stod i det öppna fönstret som en vägg. Det drog välsignat. Kyligt, friskt. Mor var blek men inte rådlös. Hon hade någonting att göra. Hon hade klarat värre ting än svimningar. Det var den dagen de hämtade Henrik Toste och förde honom att straffas för mordbrand på Simon Bäckejordets fiskebruk och sjöbordar. Det var den dagen Tora sa till Ingrid att lingonen visst var mogen uppe i veten. Det var varken branden på Simons brygga eller kammaren på Bäckejordet. Utan den slitna köksbänken i tusenhemmet. Och Tora lutade sig tungt mot den. Färgen var alldeles borta runt knopparna på skåpdörrarna. För mor var det bättre med avskavd färg och nakna träet än gammal smuts. Först nu insåg Tora vad som hade hänt. Det hade sprängt verkligheten. Det gick en halvtimme innan hon sa någonting. Ingrid tog det lugnt och gick till och från.